Jesus, tack för ditt eget ord. Och du är ordet, Jesus. Ordet kom till oss, bodde ibland oss. Och vi tackar dig att du är närvarande genom den heliga ande. Och nu ber vi att ordet ska få öppnas för oss. Och att det når in i våra hjärtan. Jesu namn. Amen. Då skulle jag vilja ställa en fråga här. Hur många är det som har med sig sin bibel? Gud välsigne. Ja, Gud välsigne. Ja, man har i mobilen. Ja, jag vet det. Men det är ännu starkare att ha med sig den. Och jag säger Gud välsigne er som har med den. Och Gud välsigne alla er andra också. För jag vet att ni har det hemma. Men jag tror det är en tid att locka fram biblarna. För det här är Guds ord och det här kampen står. Och jag kan ju också säga det att vi som har med oss biblarna, vi hade förmodligen inte levt till i eftermiddag om vi hade varit i Somalia. Så är det. Och ni som har biblarna hemma, ni hade kanske otroligen fått ge er liv senare. Så allvarligt är det i vissa länder, och speciellt Somalia, där dödar man så fort man upptäcker att någon har en bibel. Men det kommer ändå nya människor. Det går inte att försöka att undanröja det kristna budskapet. Och jag vill ta med er till ett sammanhang i Romarbrevet, och det är det sista kapitlet, och där har Paulus en lovsång, står det i vart fall som överskrift i min bibel. Och jag tror att när han hade skrivit hela detta väldiga Romarbrev så ville han på något sätt på nytt inpränta hur viktigt skrifterna är Guds ord. Och så skriver han så här: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen, skriver han där. Och det säger vi också. Mäktigt. Och jag tänker att Paulus, han vill liksom, han skriver ju, men när det här lästes upp så skulle det ljuda i hela andevärlden. För nu har Gud avslöjat hemligheten. Och vi vet ju att det judiska folket har ju haft och har torarullarna. Och man läser lördag efter lördag efter lördag hela gamla testamentet. Och det Paulus gör här är ju att han vill tala om att det är en hemlighet som har uppenbarats. Skrifterna har uppenbarats. Och i Abraham får ju en hälsning ifrån Gud, där Gud säger till honom: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och vi har fått mycket från det judiska folket, och vi fortsätter att få. Vi får väldigt mycket gott ifrån Israel. Men den största välsignelsen som vi har fått, det är Jesus Kristus. Frälsningen till varenda människa. Och Jesus tillhör det judiska folket. Och det är många som säger: Jesus tillhör oss. Ja, det är så. Men vi är inympade i trädet, och därför tillhör han oss också. Och vi kan säga, om du har tagit emot honom, han tillhör mig och jag tillhör Jesus. Men det judiska folket, de hade ju väntat och väntat och väntat. Och så hade man läst dessa skrifter. I Moseböckerna står det, Mose säger så här: en profet lik mig ska Gud låta uppstå. Lyssna till honom. Och David, han skriver i psalm 22: min Gud, varför har du övergivit mig? Exakt de orden som Jesus uttalar på korset. Och när levde David? Han levde 1000 år, räknar man med cirka, innan Jesus kom. Det är den enda vise guden. Det går över vår fattningsförmåga. Men det är profeter som skriver ner detta, och det går i fullbordan. Och så kommer vi fram till Jesaja. Och ni känner till Jesaja 53. Det står det: han var genomborrad för våra överträdelser. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Och detta har ju judarna läst och läst och läst. Men man har ju bekymmer med Jesaja 53. För Messias som ska komma, det är ju konungen. Och hur hänger det ihop? Och det är många som man fortsätter att läsa i synagogerna. Många har inte sett det, du vet det. Men många judar har sett det. Och man tror på Jesus som Messias. Och Jesaja, han levde 750 år före Kristus. Vilken precision! Det är ju bara en levande Gud som kan se till att det här går i fullbordan. Och så vet vi att där vi befinner oss, där har vi sett hur mycket har gått i fullbordan. Och 1948 så bildades staten Israel exakt som det är förutsagt. Och ändå är det så många som inte tror på detta ordet. Men det är ju glasklart, det är bevis efter bevis. Men jag ska ta er tillbaka lite här. Om vi går in lite i Nya Testamentet och i Matteus. Där kommer en ängel eller en änglaskara. Och ängel kommer till hedarna. Och ängel säger: idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Jesus säger aldrig om sig själv att han är Messias. Han talar om människosonen många gånger. Men han frågar sina lärjungar: vem säger ni att jag är? Och han förnekar absolut inte. Men där kommer hedarna. Och vem kommer de till? Jo, de som får budskapet, det är de som är allra längst ner på samhällsstegen. En hede var ingenting. Och om ni kommer ihåg berättelsen, eller ja, det är ingen berättelse, det är Guds ord, där det står talas om hur David, han blev skickad av sin far till sina bröder, för de var i krig med filisterna. Och det var där som David mötte Goliat. Men då säger en av hans, han hade ju många bröder, säger till dem: ja du lille fåreheder, vad har du gjort med dina får? Alltså man såg ner på hedarna, det var ingenting. Men när Gud ska förkunna, nu har frälsaren fötts och han är Messias, då väljer han att tala till hedarna. Och det visar att Gud väljer det som inget är, och han lyfter det. För här är varenda en inräknad. Finns ingen som inte har del i detta. I första Korinthierbrevet kapitel 15, där säger Paulus så här när han skriver till församlingen i Korinth. har meddelat er det viktigaste av allt. Det är versarna 3 och 4. Att Jesus dog enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod enligt skrifterna. Ni måste förstå, han är Messias. Paulus, han var ju som en brinnande fackla och han ville ju att varenda jude skulle se. Han har kommit, vi har väntat i århundraden, årtusenden. Han är här, ni måste ju se det. Men alla såg ju inte det. Och det är då han säger så här också, att därför att Jesus har kommit, han som hela gamla testamentet talar om, han har kommit. Och Jesus säger själv när han går med Emmaus vandrarna, nu tar jag många exempel här, men när du var en bibelläsare då vet du att Emmaus vandrarna de gick där efter Jesu död, och man var i största sorg och bedrövelse, man fattade ingenting. Men så kommer Jesus och går med dem och då säger han: så oförståndiga ni är och så tröga till att tro. Och så börjar han bak långt i gamla testamentet med hjälp av skrifterna, och det står faktiskt att Messias måste komma och dö och uppstå. Det är det här som skulle hända. Och det står, Jesus säger, det står i varenda profet. Och det betyder att hela gamla testamentet är fyllt av profetier om Jesus. Och jag vet inte om vi har sett allt. Det finns ständigt mer att upptäcka i Guds ord. Men på grund av detta, därför, säger Paulus, så måste alla, han säger måste, eller ska alla människor föras till trons lydnad. Och det betyder inte att Jesus och Messias, Messias betyder ju den smorde, samma ord som Kristus, det betyder den smorde. Och ni vet att det finns krafter idag, despoter, och där råder antikrists ande, och det är en ande som är emot Kristus, som är emot den smorde, som är emot det profetiska. Men när Paulus talar om detta så menar han inte att Jesus är en despot som kräver vår underkastelse, och här ska alla människor böja sig, och gör ni inte det så vänta straff. För det visste judarna och även hedningarna. Detta är ju brevet till romarna. Och man räknar med att detta skrevs ungefär år 56 efter Kristus, förlåt. Och där fanns judakristna och där fanns hedakristna. Och det var ju inte så enkelt i församlingen. Men de visste vad det svårt det var. Judarna som hade varit slavar i Egypten, de visste vad faraonerna gick för. Och i Rom, man visste hur kejsarna var. Men Jesus, istället för att för de despoterna som fanns, de tog ju liv, människor dog ju för att de inte valde att följa kejsaren. Men Jesus har kommit och han har gett sitt liv. Han har gett sitt liv för att vi ska få liv. Och Jesus är det slaktade lammet. Han är inte en despot. Och det är viktigt att få med sig att Jesus gav sitt liv frivilligt. Det var ingen som tog hans liv. Han gav det frivilligt, men han gjorde det inte av medkänsla till oss. Man kan ju tänka så här att han tyckte synd om oss, för vi levde ju utan en relation med Gud. Eller människan gjorde ju det. Man hade ju Toran och så här, men den var ju bruten. Man hade ju inte den relationen som Gud önskade med människan. Och att Jesus skulle komma för att han skulle liksom hjälpa oss på traven och hjälpa Gud. Nej, han gav sitt liv frivilligt, men han gjorde det i lydnad till sin far. Och det står faktiskt att trots att Jesus var son, lärde han sig lydnad genom att lida. Och här är en dimension som inte vi förstår riktigt. Det finns någonting i lidandet som gör oss benägna och lyda. Och det ser vi hos våra förföljda syskon. Men lydnad är inget som människan tycker om. Vi tycker det är förfärligt när någon kommer till oss och talar om hur vi ska leva eller hur vi ska göra. Jesus var lydig mot sina föräldrar, absolut. Men det är sant. Men människan, vår natur är att vi är olydiga. Och det ser vi. Vi ser ju att ett litet barn kommer väldigt tidigt. Man vill bestämma själv. Men man förstår ju inte konsekvenserna. Och detsamma ser vi hos Adam och Eva, de första människorna. Att de lurades alldeles förfärligt av ormen därför att man inte lydde Gud. Och det blev exakt som Gud hade sagt. Äter ni av kunskapens träd så ska ni dö. Och det gjorde man ju andligt. Det andliga livet som rådde i Edens lustgård, det var ju fullkomligt. Men den andliga dimensionen, den bröts ju fullständigt. Och jag har tänkt så här ibland, det står ingenting om hur Adam och Eva upplevde det. Men om man tänker att de var skapade i gemenskap med Gud och de fanns i ett sammanhang där allt var fullkomligt. Där var Guds shalom, där var Guds härlighet, där var Guds frid och träden Gud hade skapat. Allt var så skönt och underbart som vi ska uppleva i den himmelska världen. Det måste ju ha varit så. Och så blir de utslängda. Hur ska det ha upplevts? Fruktansvärt. De får ju gå, gick ju omvänd väg. Vi lever ju i en avskildhet från Gud så länge vi inte har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Men när vi gör det, då kommer vi in i någonting nytt. Och det står ju om Edens lustgård att när Adam och Eva hade fått lämna, då satte Gud upp ett flammande svärd. Så de kunde inte gå tillbaka. Jag tror att det är så här, att när du och jag väljer att ta emot Jesus i våra liv, vi bekänner vår synd, vi vill leva i omvändelse. För annars är vi benägna hela tiden att gå ifrån Jesus. Vi behöver någonting som hjälper oss att leva i omvändelse. Om vi inte riktigt, jo, när vi gör detta, för det handlar om, det är att när vi tar emot Jesus, då behöver vi ta till oss av Guds ord. Och gör vi inte det, så dör det andliga livet. Det är Guds ord som måste växa i våra liv. Och då tänker jag så här. Att de där flammande svärden. Det är inte Adam och Eva kom tillbaka. Det är så, för det står att Guds ord är ett tvegat. Det är som ett tvegat svärd. Och jag tänker att när vi går in i ordet. Vi har tagit emot Jesus. Och vi vill lära känna honom mer. Det är som de där svärden viker åt sidan. Och vi får gå in i ett förlovat land. Därför att Gud uppenbarar sig i sitt ord. Och ju mer vi läser, ju mer vi tar till oss av ordet, ju mer djupare går vi in i det sköna landet. Där vi blir uppbyggda. Och detta, jag tror att detta är trons lydnad. Jesus säger så här att han talar om synd, rättfärdighet och dom. Och så säger han, vad synd är. De trodde inte på mig. Att inte tro på Jesus, det är synd. Vi tänker oss allt möjligt annat. Och det är visst, det är inte behagligt för Gud. Men den största synden är att inte tro att Jesus är Guds son. Att han är den som blev sänd till denna jord och som gav sitt liv för oss på Golgata. Och jag skulle vilja säga att den här tiden är en profetisk tid. Och detta ord vi har fått är ett profetiskt ord. Och det talar till oss. För det vi ser i världen idag, det är förutsagt i ordet. Judarna såg ju inte när Jesus kom, en del av sättet, tack och lov. Och de växer. Det är fler messiastroende judar. Men frågan är om vi ser. Om vi vill se. Om det är så att vi bara läser för att vi ska läsa. Eller om vi låter ordet tala till oss. I Matteus 24 så säger Jesus så här. Ni kommer att bli hatade av alla folk, eller alla, för mitt namns skull. Det här är ju vad som sker i vår värld idag. Det här är ju vad vi såg hände för Keti. Det var för att hon följde Jesus och för att hon älskade Guds ord. Och jag, när jag ser detta och ser hur utsatt hennes kropp är, hur man slår hennes kropp så illa så hon inte kan gå efteråt riktigt. Hon får ha en käpp där. Men när hon ser att de bränner Guds ord. Jag tänker att den smärtan i hjärtan var lika kraftig som smärtan i kroppen. Hon har bränt Guds ord. Men sen såg vi att hon fick en ny bibel. Och då satte de sig tillsammans. Barnen, och jag tror att det var en av hennes grannar. Och så öppnade hon ordet. Det är det här som ger oss kraft och styrka. Det är det här som gör att vi kan vara starka och modiga. När Johannes är på ön Patmos, då säger han så här, när han börjar skriva, han får ju uppenbarelserna och han ska skriva till de sju församlingarna i Mindrasien. Jag är här på ön Patmos på grund av Guds ord och Jesu vittnesbörd. Det är alltid här som kampen står. Han hade talat Guds ord och han hade talat om Jesu död och uppståndelse. Och de makter som står emot kunskapen om Gud gör allt för att tysta de som vågar tala. Och allt för att tysta oss. Jag vet, det är ingen som kommer undan här, att när vi ska läsa Guds ord, eller när vi ska be, eller har vi inte en rutin i livet, då blir det mindre och mindre. Förra söndagen var jag och talade på en plats utanför Aneby. Och då var det en som sa till mig så här, att det är så tack för att du lyfter Guds ord. Och då sa han så här, att ja, det är ju så att ibland blir det lite. Och läser man inte det, då blir det bara mindre och mindre och mindre. Till slut blir det ingenting. Men det är här som vi måste bestämma oss. Det är tid att jag tar till mig av Guds ord så jag förstår vad som händer i den här tiden. Och Jesus säger så här, det är ett underbart ord i Johannes 14. Om någon älskar mig så håller den människan fast vid Guds ord. Och min fader ska älska den människan. Och vi ska komma till henne. Och vi ska bo i den människan. Fadern och sonen och anden flyttar in i den människan. När vi tar till oss av Guds ord. Och jag vill säga så här. Att när vi gör det. När vi låter Guds ord få växa i våra liv. Och vi låter ordet tala till oss. Då får vi del av en välsignelse som vi inte får någon annanstans. Och det är, jag kan ha tänkt på det många gånger. Att är vi vana att gå till kyrkan och med en församling så det är väl hur många ämnen som vi har hört förkunnas om. Men det är väldigt sällan att någon talar om det personliga andaktslivet. När jag för många år sedan flyttade till Värnamo, då hade vi en pastor som hette Lennart Nilsson, eller kanske en del av er som kom ihåg honom. Han Han talade väldigt mycket om det personliga livet med Jesus. Och den personliga andakten, det är det viktigaste av allt. Det är viktigt att vi möts, jag vill inte säga något annat. Vi behöver det, vi behöver gemenskapen, vi behöver höra Guds ord. Men det viktigaste av allt är att vi lever med Guds ord. Att inte att Bibeln får vara någon annanstans. Den ska vara framme. Och den ska vi leva med. Så att ordet blir ett med oss. Och jag vill också säga så här att vi lever i en tid, i ett land, där det nästan inte finns några normer. De är utsuddade. Och där svenska barn får höra att de själva ska avgöra om de är pojke eller flicka. Och det här är förfärligt. Det är fruktansvärt. Men vi ska finnas för barnen. Vi ska finnas för de utslagna. Vi ska finnas för människor i psykisk ohälsa. Vi ska finnas för landet. För ju mer du och jag lever i ordet, ju mer välsignelse blir vi till. För det är vad ordet säger. Det står ju att Fadern och Sonen och Anden bor i oss. Ju mer vi tar till oss av ordet, ju mer välsignelse blir du till i din familj, i din släkt, bland dina vänner, i församlingen, för landet. Det är så, vi kan inte se det. Men Gud räknar med varenda en som låter sig ta gripas av ordet och säger jag släpper inte detta. Det är det här jag vill leva. Det är här som ger mig liv. I Matteus 25, jag talade om Matteus 24, men i Matteus 25, där vet vi att Jesus talar om en liknelse. Och han talar om 10 jungfrur. Och ni som är vana att läsa Bibeln och ni har hört utläggningar om detta och ni känner till det. Det var 10 stycken som var med från början. Och man väntade på en brudgum. Och det är så i asiatiska länder. Jag har varit med en gång och väntat på en brudgum i Pakistan. Och vi är på midsommar. Det är så att man går... bruden sitter hemma någonstans. Klär sig vacker, men brudgummen är nästan vackrare. De har väldigt mycket utstyrsel och det ska vara vackra färger. Och en turban. Och då är det de som spelar och slår på trummar. Och så går han i olika kvarter för att visa att han är brudgum. Och då sa de till oss, vi var ju på besök, att det är ett bröllop en bit bort här. Så att om vi håller oss ute uppe på taket så kanske vi får se honom. Ja, vi väntar och väntar och väntar och väntar. Och till slut så sa jag med min väninna att nej, men nu håller vi koll en i taget. För vi kan ju inte vara här hela förmiddagen. Utan, ja, så då var hon uppe en stund och sen var jag uppe en stund. Och det gick ju den ena timmen efter den andra. Och vi undrade, ska han verkligen komma? Jo då, sa han, bara vänta ni. Och till slut kom han. Och det var också så att när han började närma sig, då hörde man ett ljud. Och då skrek min väninna, nu hör jag någonting, innan hon såg honom. Mm. Och när jag sprang upp till trappan och upp på taket där och andra som bodde i huset, då kom han där på väg. Och det var en väldigt stark bild. Att vi måste vänta honom. Men då står det om de här jungfrurna, för det var helt uppenbart att brudgummen skulle komma på natten. Och då hade man ju oljelampor, för det fanns ingen elektricitet på den här tiden när Jesus berättade den här liknelsen, utan han talar om att de väntade också. Deras lampor, de brann där. Och när vi hör ljudet, då springer vi ut. Och vi har våra lampor så vi ser. Men tiden gick och fem utav dem inser att vi har ju inget att fylla på med. Det tar ju slut och han har inte kommit än. Och så säger de till dem som har olja, kan inte vi få lite olja? Ja, men det räcker inte till er. Vi har att fylla på, men det kommer inte räcka. Men gå ut och köp. Och under tiden de är borta och köper så kommer Jesus tillbaka. Det är det som den liknelsen handlar om. Och då var det 10 stycken från början, men 5 stycken hade inte tillräckligt med olja, utan man kom aldrig med. Det är 50%. Förstår vi vad Jesus säger? Det är 50%. Och det är ju i den här tiden som vi måste förstå att ordet går i uppfyllelse. Det Jesus har talat är sant. Och det är en liknelse som berör oss i vårt land i allra högsta grad. Det är ett ord till Guds folk. Det är ett ord till oss. Och var får vi oljan? I Guds ord. Det är här som vi fyller på. Det som är förutsagt i Guds ord, det sker, jag brukar säga till punkt och prickar, och det är inte så konstigt egentligen, för att i hebreiskan så är det ju prickar i alfabet. Ja, de har ju ett alfabet. Det är ju prickar. Och andra bokstäver också. Men det står också att Jesus kommer i en tid när vi inte väntar. Och många säger att allt står väl till. Det gör inte det. Jag reser en del, nu har det varit lugnare under pandemin, men jag besöker en del församlingar. Jag ska ge ett exempel. Ni vet inte vad detta är ifrån, och det är inte Riksdag kommun och inte Säfra heller och inte Värnamo. Det är en bra bit härifrån. Och då hade jag ju sagt detta innan, att vi ser ju att det ändras i vårt land också. Och när vi skulle fika var det en kvinna som sa till mig så här: ja, men vi har ju så mycket frihet i vårt land. Här är det väl ingen fara. Och då sa jag, skulle vi vara så frimodiga som våra syskon är, då skulle vi vara förföljda. Skulle vi vara så frimodiga att säga vad Jesus säger om homosexualitet, då skulle vi vara förföljda. Och då säger hon så här till mig: står det något om homosexualitet i Bibeln? Ja, det gör det, säger jag. Romarbrevet 1. Och jag har mött det på flera platser. Man har så dålig kunskap om Guds ord, så det är skrämmande. Och därför vill jag bara säga till er: gå till ordet och väx i ordet. För vi kommer inte klara oss om inte vi gör det när de svåra tiderna kommer. Nu ber vi tillsammans. Ja, Jesus, vi tackar dig, du som är konungars konung och herras herre. Vi tackar dig att du kommer tillbaka. Du kommer som ditt ord har sagt. Och det ska inte vi be om, att det inte ska vara något oväntat för ditt folk i Sverige. Vi ber om att vi vänder om och att vi säger att vi vill leva i ordet så vi har olja i våra lampor, och att vi är förberedda, att vi inser att vi har ju dragit iväg. Vi har inte levt i ordet så som du har kallat oss till att göra. Men herre, vi ber i ditt namn den här stunden, så vill vi säga att vi vill komma tillbaka till dig och vi vill leva i ordet. Och jag ber för varenda en här, att ditt ord ska få bli det käraste vi har. Och jag ber om att vi ska se bortom den här världen. Att vi ser som våra syskon ser, att vi vet att det väntar det himmelska landet. Vi behöver se det idag. Vi ska inte leva här för evigt. Du har berättat ett underbart hem om vi håller fast vid ditt ord. Tack Jesus att du är på tronen idag, och du älskar varje människa, och du vet exakt vad var och en här behöver, vad människor längtar efter och var det som ropar i hjärtat. Tack Gud att du vill tala in där. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen.